Just det. Välkomna allihopa. Elisabeth Sandlund heter jag, är opinionsredaktör på Dagen och ska försöka vara moderator. Så gott det nu går med fyra mycket talföra herrar, tror jag, allihopa. Men vi ska försöka undvika att de pucklar på varandra i alla fall. Temat för kvällen är ju lika men ändå olika. Och utgångspunkten är ju att evangelikalt kristna och katoliker har hittat varandra i väldigt många, på väldigt många områden. Och uppenbarligen finns det stora likheter, men det finns också skillnader. Och detta ska vi försöka bena i lite ikväll. Naturligtvis glädjas åt allt som där vi är överens, men också tala om det där det skiljer och vilka problem det möjligen ställer till med och hur vi kan tänka oss framtiden och så. Det finns hur mycket som helst att tala om. När jag satt gjorde upp en lista på ämnesområden så insåg jag att en och en halv timme som vi har tänkt att vi ska hålla på, det kommer inte att räcka. Det kanske får bli fler samtalskvällar. Ni är också välkomna att delta i det här samtalet på ett lite speciellt sätt. Här och var i bänkarna så, eller på mellan stolarna, så ligger det papper och så ligger det pennor. Och om ni skriver ner de frågor, eller den fråga, vi kanske behåller oss till en fråga per person, som kommer upp under kvällen eller som ni redan bär med er, så gör vi en liten kort paus efter en stund, någon timme eller så, eller ja, ganska exakt en timme tror jag. Och sen så ska jag försöka ordna dessa frågor på något i kluster, heter det väl nu för tiden, så att det inte blir upprepningar och tjatigt och sådär, och sen så får panelen svara på dem. Så välkomna att ställa era frågor och gör det kortfattat och skriftligt, så ska vi försöka bena ut så mycket som möjligt. Ja, just det, panelen, ja, här sitter de uppradade allihopa, och då, jag ska presentera dem i någon ordning här. Vi börjar närmast mig, där sitter Bengt Malmgren. Och läser man på Newsmill så skriver Bengt om sig själv: läkare och aktiv katolik, mycket ekumeniskt inriktad, bloggar gärna om kyrka och samhälle, engagerad i socialt frivilligarbete på fritiden och tror att det är viktigt med dialog mellan kyrka och samhälle och att kyrkan är en viktig del i det pluralistiska, sekulariserade samhället. Så det är Bengt det. Han är också sekreterare i katolsk karismatisk förnyelse i Sverige, och det är ju en del av en världsvid strömning. Det är ingen rörelse, det är ingen organisation. En rörelse kanske man kan säga, en strömning inom den katolska kyrkan, där man har en särskild öppenhet för den heliga ande och den heliga andes verk. 120 miljoner katoliker ska vara berörda, står det på hemsidan. Det är ganska imponerande, 120 miljoner. Det är Bengt det. Och bredvid Bengt sitter Anders Arborelius, biskop, katolsk biskop i Sverige. Den första katolska biskopen av svensk börd sedan reformationen. Inte illa. Karmelitermunk. Från början, eller fortfarande, det är man livet ut antar jag, när man har avlagt sina löften. Och du blev biskop för ungefär 13 år sedan, ganska exakt 13 år sedan som du tillträdde som biskop. Valspråket, Gud till pris och ära, är det rätt översättning? Det är i alla fall den Wikipedia bjuder på. Sen har vi Sten-Gunnar och Wikipedia. Ni vet att folk har mer tillit till Wikipedia än det mesta här i landet. Så att, enligt den här barometern som kom. Alltså den ligger långt före Svenska kyrkan till exempel. Det tycker jag är intressant. Ja, som själv tillhör Svenska kyrkan då kan jag säga. Sen sitter Sten-Gunnar Hedin där. Och Sten-Gunnar är pingstpastor sedan urminnes tider. Ja, ungefär. Så. Han har varit, jobbat på många olika håll. Han har varit föreståndare för den största pingstförsamlingen i Norden. Kanske i världen. Nej, det finns större i Brasilien. Philadelphia i Stockholm. Ja. Om det finns större i världen. Ja, kanske. 1997-2006. Parallellt med det och sen en bit efter så var han också den första föreståndaren för pingst för fria församlingar i samverkan. Jag jobbar ju på tidningen Dagen så jag vet hur man ska utläsa den förkortningen. Som alltså är den samfundsbildning som har uppstått inom pingst fram till 2008. Och nu jobbar Sten-Gunnar bland annat i Södertälje. Och han är också ordförande i RPG, den kristna pensionärsrörelsen. Och, ska vi inte glömma, har skrivit två böcker tillsammans med Anders. Som har väckt rätt stort uppseende. Särskilt den första skulle jag säga, Jesusmanifestet som kom 2003. Som väl egentligen var en uppföljning på den debattartikel som ni skrev tillsammans i Svenska Dagbladet på Brännpunkt. Som väckte väldigt, väldigt stort uppseende. Om vem är Jesus? Och längst bort sitter Stefan Gustafsson, teolog. generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, som alltså är en av parterna som ordnar den här kvällen. Direktor för Credoakademin och högskolelektor vid Mediehögskolan i Kristiansand i Norge. Står det på din webb, så det får man ju tro på. Har skrivit ett antal böcker, bland annat Kristen på goda grunder, som är en sån där som aldrig går ur. De trycker nya upplagor hela tiden, tror jag. Är det inte så? Sitter också i styrelsen för tankesmedjan Klapphem-institutet, tillsammans med mig bland annat. Engagerad i Betlehemskyrkan. Ordförande till och med i Betlehemskyrkan, EFS alltså, här i Stockholm. Ja, det är de som ska samtala. Och till att börja med så ska de få hålla en kort och snärtig inledning var och en, för vi ska ha ett samtal och inte monologer. Och jag skulle vilja ha svar på två frågor, och de har fått dem i förväg, så de är inte helt oförberedda. Och det ena, just för att komma åt det här med vad är det som också skiljer? Vad är det som är mest typiskt för ditt eget sammanhang, som mest särskiljer det? Och vad i det andra sammanhanget, om vi då kallar evangelikalt och katolsk sammanhang, uppfattar du som mest särpräglat? Det skulle jag vilja att alla svarade på. Ska vi börja med Stefan?
Det är väldigt roligt och känns viktigt att vi kan ha den här kvällen tillsammans. Sverige har ett av världens bästa ekumeniska klimat. Om man reser en del internationellt så upptäcker man det. Och det ska vi verkligen vara rädda om. Det är fantastiskt att vi kristna kan mötas på det sätt som vi gör här i Sverige. Samtala, be, engagera oss tillsammans. Vi som sitter här, vi känner varandra ganska väl och står i positiva samarbeten. Biskop Anders och jag har jobbat tillsammans i Bevara äktenskapet. Vi har skrivit manifest för samvetsfrihet tillsammans. Bengt och jag sitter båda i ledningsgruppen för Jesusmanifestationen, så vi har ett antal beröringspunkter. Vi är ju kristna tillsammans och bekänner den treenige Guden, Fader, Son och Helige Ande. Vi bekänner oss till Guds son, inkarnationen, Jesus som sann Gud och sann människa, som världens frälsare och herre. Som apologet så är jag ju väldigt tacksam för den rika intellektuella traditionen som finns i den katolska kyrkan, där vi på evangeliskt håll ofta har varit ganska ytliga och torftiga. Samtidigt ska man ju inte vara naiv, det finns också djupgående skillnader och viktiga skillnader som båda sidor betraktar som viktiga. Inte bara som intressanta versioner av samma tro, utan faktiskt som motstridiga övertygelser. Punkter där vi tror mycket olika. När jag tänker på evangelikalt och katolskt så tänker jag på två helt motstridiga tendenser i våra kyrkofamiljers relationer. Det första är att vi har närmat oss varandra på ett mycket glädjande sätt. Det tydligaste exemplet är den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen som den katolska och den lutherska kyrkan undertecknade 1999. Och där man tog bort de starka fördömande mot respektive kyrka som har funnits ända sedan reformationen. Vi har övervunnit mycket av konflikten kring rättfärdiggörelse genom tro. Det är en väldigt viktig utveckling. Så att ena tendensen är att vi närmar oss också i viktiga teologiska frågor. Samtidigt pågår en motsatt process där vi sorgligt nog avlägsnar oss från varandra. Inte främst beroende på olikheter i specifika sakfrågor, utan därför att vi använder olika teologisk metod. Och det här kommer att vara min huvudpunkt i detta lilla anförande. Alltså, om vi ser på sakfrågorna som skiljer oss åt, synen på kyrkan och påven och sakramenten och Maria och helgonen och skärselden och så beror de skillnaderna på en underliggande skillnad i teologisk metod. Som evangelisk och evangelikal kristen så är min utgångspunkt skriften alena. Alltså, det är förstås självklart att lyssna till och lära av traditionen, men inte nödvändigtvis lyda den. Det är skriften alena som är den yttersta auktoriteten i lärofrågor. Och det är därför som min lära, eller avsaknad av lära om påven och Maria och skärselden och så, ser annorlunda ut. För katolsk tro, om jag har förstått det rätt, och rätta mig om jag formulerar det fel, så Är skriften och traditionen tillsammans, så som den uttolkas av läroämbetet och ytterst påven, att det är det som är auktoriteten? Uppenbarligen är skriften och traditionen tillsammans uttolkad av kyrkans läroämbete. Och dessa två teologiska metoder får väldigt olika konsekvenser. Som evangelisk kristen så står jag för vad man har kallat för semper reformanda, ständig reformation. Alltså behovet av att hela tiden gå tillbaka till det ursprungliga. Att tron i varje generation riskerar att förloras eller förvanskas eller byggas ut eller få avlagringar som egentligen inte hör hemma i tron. Och därför behöver liksom kyrkan hela tiden reformeras. För katolsk tro är traditionen ett pågående förtydligande av sådant som kanske var fördolt eller bara funnits som ett frö i skriften, men som Gud leder kyrkan att se. Och så växer en lärobildning fram, och lärobildningen växer i omfång. Så om vi tar några av de kontroverspunkterna, så läran om Marias syndfrihet 1854, läran om påvens ofelbarhet 1870, läran om Marias himmelfärd 1950. Och det här ligger i den teologiska metoden. Och i förlängningen så kan ju den här skillnaden öka, därför att det kan formuleras ytterligare läror. Så jag tror att den teologiska metoden, skriften alena eller skrift och tradition uttolkad av läroämbetet, att där är den stora skillnaden. Jag gissar att mina 5 minuter har gått.
Ungefär. Spännande. Jag tror vi ger ordet direkt till biskop Anders. Du måste komma igen, höll jag på att säga.
Tack för
hålla
det.
Hålla med eller säga emot.
Det var intressant, Stefan, att du sa att det var den teologiska metoden som var den stora skillnaden. Jag brukar alltid säga att det är den bakomliggande filosofin. Och det tror jag är två sätt att se på saker som kan belysa varandra och kanske förklara något. I katolskt tänkande har vi alltid en bakomliggande realistisk filosofi. Här tänker vi då på Thomas av Aquino. Man utgår från verkligheten, och Gud har stigit ner i den och blivit människa, talat till oss med mänsklig röst och fortsätter att tala till oss med mänsklig röst i sin kyrka. Bibeln, ja, skriften, vem bestämmer vad som är skriften? Ja, vi tror att det är kyrkan som en gång avgjorde vilka skrifter som var kanoniska eller inte. Och att det inte bara damp ner så där plötsligt med luftpost, utan att det verkligen är något som har vuxit fram i kyrkan, i tradition. Om vi då ska se på evangelikal och evangelisk tro, och du försökte hjälpa mig lite på traven innan, för jag var inte så hemma på de där skillnaden mellan evangelikal och evangelisk, men det hoppas jag att vi blir under kvällens lopp. Så skulle jag säga att i de olika protestantiska strömningarna finns det då ofta bakom en mer idealistisk filosofi. Kant till exempel, man utgår mer från idéerna, tankarna, och i vår tid och ofta i den mer liberala från känslorna, det som jag känner för, det som jag tycker är bra. Och då kommer man ibland till väldigt olika slutsatser. Antingen kan man då hamna i en mer totalt skriftbaserad syn, eller i en mycket individualistisk syn. Men det beror alltså på att man oftast utgår från idéerna, tankarna, åsikterna, känslorna. Nu förenklar vi naturligtvis väldigt för att få fram de här spännande konfrontationspunkterna. Vi fick ju ord att vi inte skulle vara för snälla. Och det är inte så lätt alltid. Vad jag vill betona är alltså att för oss är tradition och skrift inte motsatser, utan skriften, sådan vi känner den, har vuxit fram under andens ledning i traditionen. Och det vi då kallar läroämbetet har avgjort det eller det. Och vi vet ju att vi har lite olika syn vilka böcker som ingår i skriften. Det som då kallas apokryfa skrifter hos er kallar vi deuterokanoniska skrifter. Alltså också när vi ser på skriften menar vi lite olika vad den innehåller. Nu ska vi heller inte överdriva de här olika utgångspunkterna. Men för mig har det ofta varit så att när jag har mött protestantiska kristna av olika schatteringar tycker jag mig märka att det kan finnas bakom en idealistisk filosofi som då ibland gör det lite svårare att komma ner till det dogmatiska, eftersom man är präglad av en annan filosofi, en annan mentalitet. Och vi vet ju att i ekumeniken är det ju ofta sekundära svårigheter som är de svåraste att lösa. Politiska, sociala, mentala skillnader kan ibland vara större skiljelinjer än de rent teologiska och dogmatiska. Och därför tror jag det är viktigt att vi arbetar oss förbi dem för att se till kärnan. Och då till vår glädje upptäcka att när det gäller vår tro på Jesus Kristus som frälsare har vi samma syn. Dekretet om rättfärdiggörelsen har ju skingrat de här tvivlen om att vi trodde på samma frälsning och samma frälsare. Så det får vi ta till oss med glädje.
Tack, Sten Gunnar. Vad säger du?
Tack, ja, om jag skulle svara på dina frågor där, försöka det, så, vilket ju är en utmaning.
Ja, det brukar vara det, vet du.
När jag tillträdde som föreståndare för Pingst, som vi lite förkortat säger, så fick jag ett stort paket mig tillsänt. Och det innehöll en segelbåt. Ett sånt där segelbåtsbygge. Någon hade byggt det där. Och det var minst 30 olika segel, små segel som skulle upp i masterna. Och så följde det med ett kort och sa, hur ska du klara ut att föra den här båten i hamn? Och så stod det lite mer. Och den där segelbåten har jag fortfarande kvar. Jag har inte lämnat den till min efterträdare, för det var min gåva till mig. Nåväl. Men det var en god bild egentligen. Jag skulle försöka sammanfatta och sammanföra en rörelse som inte var ett samfund. Och nu ska jag försöka svara på vad som kännetecknar pingstväckelsen eller pingströrelsen. Mm. Och jag väljer att använda båda de begreppen nu. Därför att om Stefan och biskop Anders och vi alla här representerar ju faktiskt den världsvida kyrkan och dess olika strömningar, så representerar jag ju en strömning också i den världsvida kristna kyrkan som sannoliken ser väldigt olika ut. Och seglen kan se ut att vara väldigt många. Om jag begränsar mig till den svenska pingströrelsen och försöker beskriva den, så är det ju så att vi har ju i ord och åthävor och argument och begrepp väldigt likartade uttryck som den evangelikala rörelsen, den evangeliska rörelsen eller vad vi nu vill kalla den för. Vi betonar omvändelsen, den personliga omvändelsen. Vi förkunnar och betonar evangelisation, mission och helgelsen. Allt det som är klassiskt. I den här paketet med kortet som kom så stod det så här. Om det här överhuvudtaget ska lyckas så måste du försöka fånga vinden och lära dig att styra efter den. Om det är någonting som kännetecknar pingst så är det ju det som vårt namn ändå betecknar. Från början ett öknamn utav en del forskare som använde det om oss, och sen blev det så att vi själva använde det med rätt stor stolthet. Betoningen utav det som hände på pingstdagen, den heliga ande. Och om jag ska försöka definiera oss så kan man väl säga att det finns kristna kyrkor där man väl talar om det av anden inspirerade intellektet. En pingstvän kanske talar mera om av anden styrda eller ledda intellektet. Det finns inte bara en skillnad i betoning utan ett sätt att läsa skriften på. Det är att de äldre samfunden har fått väldigt många goda teologer. Men det här sättet som jag försökte beskriva med att säga att en pingstvän låter tala mycket om andens ledning, anden styrde mig, ett påtagligt sätt, en upplevelse, en uppenbarelse. Det har fått många evangelister och entreprenörer och inte så många teologer som har djupdykt i texterna och skapat texter. Utan när man ska försöka beskriva oss så kanske sociologer och antropologer kan göra det allra bäst och begripligast. Vi har inte så många texter sedan gammalt. Vi kan hänvisa till våra det träd vi är vuxna på förstås. Det här sättet att läsa skriften, där vi inte bara ser en mening i den och använder teologin för att försöka utröna den meningen, utan genom anden tror vi att det finns en mångfald av djup i texten. Det tror jag skulle kunna på något sätt vara ett försök att beskriva vad som kännetecknar en pingstvän. Och då är det utifrån det sammanhang jag står i. Sen kan den internationella pingströrelsen, den pentekostala rörelsen, beskrivas på väldigt många olika sätt. Det är väldigt många olika segel i denna. Men det är ett litet försök om jag bara begränsar mig till detta. Vi är naturligtvis en baptistisk rörelse eftersom det var den grenen vi växte fram på. Om jag kort bara ska säga någonting om katolska kyrkan, som jag vet inte om du satt oss på bruna stolar och vi hör ihop, Stefan och jag. Nej, vi satt oss själva faktiskt.
Ni valde själva dem.
Så ja. Är det ja.
Men ni hör ihop lite grann.
Ja, ja. Men färgerna är nu gömda av oss själva. Och nu sitter vi här med kött och blod. Men om jag skulle göra det, och det jag kan tycka är svårast och ibland smärtsammast, det är exklusivitetsanspråket från katolska kyrkan. Som jag tycker är väldigt svårt och smärtsamt, inte minst när jag närmar mig Herrens bord.
Ja, Bengt, det här med anden, det hakar du väl på?
Jo då, det gör jag. Jag har först listat bara ett par saker här enligt dina två frågor. Det som jag vill betona när det gäller katolska kyrkan då, det är detta med att vi betonar då kyrkan och kyrkans väsen, den universella kyrkan, som alla tillhör egentligen eftersom det finns bara en enda kyrka. Och sen skulle jag vilja prata lite om vårt otvungna sätt att umgås med det materiella. Jag tänker på vigvatten, rosenkransar, reliker och sådana saker. Vilket egentligen är en följd av inkarnationen, att Gud har blivit människa. Det ska jag kommentera lite också. När det gäller de evangelikala så, ja, då tänkte jag ju också på det här med Bibeln. Att ni betonar verkligen Bibeln som Guds ord och näring för det andliga livet. Och det tycker vi ju, vi katoliker, ju är någonting väldigt bra. Det behöver verkligen lyftas fram. Också betoningen av den personliga tron och helgelsen, vilket är väldigt viktigt. Och också att ni är bra på praktisk evangelisation, både här på hemmaplan och när det gäller mission ut i världen. Där har vi mycket att lära också. Jag ska kommentera de här punkterna lite. För det mesta är trots allt gemensamt, och jag skulle bara vilja lista trons essentiella dogmer är faktiskt gemensamma till 90% skulle jag säga. Det handlar säkert mera, som du säger, om skillnader i metod och så. Men vi kommer fram till ungefär samma saker. Och sen har vi 1500 års gemensam kyrkohistoria. Och livet i den heliga ande, de andliga nådegåvorna, dopet i den heliga ande, är ju exakt samma inom pingströrelsen som inom karismatisk förnyelse. Där finns ingen skillnad. Så anden är verkligen den som för samman. Och sen givetvis när det gäller sakramenten, dopet. Dopet som är medlemsgrundande för kyrkan är gemensamt för alla kristna enligt katolskt sätt att se. Det här med kyrkan tycker jag är den viktigaste punkten, och det skulle jag säga då att genom att ni i evangelikala sammanhang ofta har just den här starka betoningen på mission och evangelisation, så slår det ibland över i en konflikt när det gäller just detta att bygga upp kyrkan. För kyrkan behövs där, så att säga, som en grund för att komma vidare. Och precis som evangelikala har lagt betoning på Bibeln och pingströrelsen har lagt huvudbetoningen på pingsten, så kan vi säga att katolska kyrkan har lagt huvudbetoningen på temat kyrkan. Kyrkan som Kristi kropp. Men precis som Bibeln inte bara tillhör protestanterna och pingstens ande inte kan begränsas till innanför den klassiska pingströrelsen, så kan formandet och realiserandet av kyrkan inte heller begränsas till inom ramarna för den definierade katolska kyrkans struktur. Och kyrkan då som både andlig och strukturell, både lokal och universell. I katolska sammanhang talar vi om huskyrkan, den lokala församlingen och familjen, och lokalkyrkan där som biskopen leder varje stift, och den universella världsvida kyrkan. Och kyrkan är ju både på en gång då helig och bestående av syndare. Att vi betonar kyrkan så starkt, det är också grunden till att vi är så måna om ekumeniken i katolska kyrkan. Eftersom vi ser alla kristna som våra bröder och systrar, så är vi helt enkelt, som vi säger, det är inget val vi har, det är ett måste att vi sätter ekumeniken i första rummet. Och sedan 1960-talet har katolska kyrkan radikalt ändrat inriktning och börjat arbeta aktivt för kristen enhet. Det påvliga rådet för kristen enhet etablerades 1960 och 1964 antogs andra Vatikankonciliet dekret om ekumeniken. Senare fick vi också ett viktigt dokument av påven Johannes Paulus den andre som heter Ut unum sint, att de alla må vara ett. Och en grundtanke här, det är att den heliga ande verkar också i de andra kyrkorna och samfunden. Och att dessa också, om än inte fullständigt, är inlemmade i Kristi enda kropp. Och dopet är ju som sagt var gemensamt, och det är ju ett tydligt tecken på detta. Men denna nya inriktning har ännu inte radikalt slagit igenom i katolska kyrkan, alltså i det allmänna medvetandet. Så i attityder finns fortfarande reminiscenser av en gammal triumfalism som innebär att ekumenik helt enkelt handlar om att de andra samfunden återvänder till katolska kyrkan. Men progress i det ekumeniska samarbetet kräver att dessa övervintrade attityder hos oss utmanas. Det är viktigt. Från katolska kyrkan vill vi föreslå ett gemensamt begrundande av kyrkans väsen tillsammans med er evangelikaler och alla andra kristna. Och inte låta århundraden av lokala och samfundsmässiga preferenser och fördomar slå tillbaka för att få en ny frisk överblick och vision över vad kyrkan är. Det är alltför lätt att gräva ner sig i skyttegravar där vi försvarar vår provinciella bild istället för att se den gemensamma helheten. Jag ska säga lite också om detta med förkärleken för det materiella. Vi har ju 7 sakrament i katolska kyrkan, och ett sakrament är ju ett, som vi brukar säga, synligt tecken på en osynlig verklighet. Och det otvungna umgänget med olika saker som reliker, vallfärder, att besöka vissa kyrkor och be bestämda böner för att uppnå en andlig välsignelse. Vi har orter som till exempel Turin där vi har Jesus svepduk, Chestohova med den berömda Maria-ikonen som sägs vara målad på bordet som den heliga familjen använde i Nasaret. Och just nu så pågår i Ryssland att en av grekisk-ortodoxa kyrkans viktigaste reliker, det som sägs vara Marias bälte, vandrar runt i Ryssland och finns just nu i Moskva. Det blir massor med pilgrimer i Moskva. Bara 800 000 människor har besökt den här reliken. Så att det betyder någonting, så att säga. Människor berörs av detta. Varför? Många, liksom med vårt protestantiskt nordiska kynne, blir väldigt förskräckta över detta och tycker att vi tillber det materiella, det skapade, istället för skaparen. Men det är inte riktigt tanken bakom detta. Tron är en förutsättning för allt vi kristna gör, från den personliga bönen till att fira gudstjänst, till att be för sjuka och ta emot sakramenten. Tron är så att säga grunden. Men vi kan inte lura Gud. Både mottagandet av förlåtelse och böner för olika konkreta behov förutsätter hjärtats omvändelse. Så är det också för oss katoliker. Och det är i det sammanhang man ska se alla såna här materiella ting som konkreta hjälpmedel att ta emot nåden. Det är inte gärningen i sig som magiskt utverkar någonting, utan hjärtats tro, där vi i gemenskap med kyrkan gör detta. Och jag tänker så här. Allting ni gör även i evangelikala sammanhang är ju gärningar egentligen. När man formulerar en fri bön, så är det sina egna tankar man formulerar till någonting. Det är en gärning. Eller när man ber en förformulerad bön som Fader vår, det är en gärning. Eller när jag gör en pilgrimsfärd, det är en gärning. Eller att betrakta ett heligt föremål och begrunda att frälsningen tagit konkret form och blivit kött och blod för oss människor här på jorden. Det är också en gärning. Och jag menar, det är inte liksom detta att vi förhåller oss till konkreta ting i sig som är det väsentliga, för det gör vi alla. Utan hur förhållningssättet är, nämligen att vi gör det i förhållande till tron, att vi tar det som en hjälpmedel för tron. Och här hörde jag något intressant. Jag var på ett teologiskt seminarium i helgen. Det finns en pingstteolog som heter Daniela Augustin. Hon talade just om tungotalet. Och egentligen, i allting som vi gör så kommer ju våra egna tankar, våra mänskliga föreställningar och preferenser in. Men just tungotalet, sa hon, det är det ultimata fastandet från jaget. Där tömmer vi oss helt och hållet på det som är vårt eget och bara låter Gud tala.
Amen, säger Sten Gunnar. Jag undrar om inte vi får avbryta dig snart, Bengt. Vi slutar där. Ja, men jättespännande. Det var därför du sa, men du höll inte med. Nej, jag vet. Ja. Jaha, det var spännande. Och det var många av de saker som vi ska tala om som kom upp här redan. Är det någon som vill haka på något alldeles spontant? Det rycker i Stefans mick. Ja.
Ja, jag kan ge ett par kommentarer. Först när det gäller den bakomliggande filosofin, så skulle jag ju säga att evangelisk och evangelikal tro i klassisk mening är inte idealistisk och är ju före Kant. Det som är problemet på vår sida, det är ju att vi efter upplysningen med Kant och sen teologer som Schleiermacher och så har fått en så väldigt stark liberal inslag som har undergrävt och förstört så mycket av kristen tro. Men klassisk evangelisk tro, om man tar reformatorerna, har inte detta idealistiska inslag, skulle jag säga. Vi delar ju också den här starka bejakelsen av det skapade. Får jag göra en kommentar till dig, Bengt? Att det måste ju varje kristen göra som tror på Gud som skapare och tror på inkarnationen. Och det materiella är de medel som Jesus har gett oss i bröd och vin och vatten Det är det materiella. Men här kommer den teologiska metoden in. Alltså utifrån skriften alena, hur närmar vi oss Gud? Vilka medel använder vi? Hur söker vi Gud? Ja, då utifrån skriften så blir ju reliker mer komplicerat. Hela den tankegången kommer från traditionen som har växt fram. Du finner inte så mycket i skriften. Och vi vill då hålla oss till det som Jesus och apostlarna tydligt undervisar oss om och uppmuntrar oss till. Så skillnaden här är inte om vi bejakar det materiella, det fysiska, det påtagliga. Det måste varje kristen göra. Utan det är igen, skulle jag säga, den teologiska metoden, var vi hämtar detta ifrån. Och då skulle jag säga bröd, vin och vatten. Ja, det undervisar Jesus om. Men reliker. Mm.
Ja, då hamnar vi i relikerna igen. Det är ju inte det viktigaste i katolsk tro och liv. Men vi kan ju se på hur det uppkom. Alltså man började ju som kristna att samlas i katakomberna. Man fick inte fira gudstjänst i offentligheten. Och då firade man på martyrernas gravar. Alltså de som hade gett sitt liv för Kristus kunde på något sätt peka vidare till Kristus också genom sin kropp eller de kroppsliga rester som blev kvar. Och på något sätt blev det då en del av det allmänna medvetandet att ja, det hjälper oss att få en tydligare och mer materialiserad kontakt med Gud när vi berörs av detta. Så det är ett hjälpmedel. Man talar ibland om sakramentalier, det är inga sakrament. Men det är materiella tecken som pekar vidare och åskådliggör mysteriet. Det kan vara ikoner. Här är det kanske mikrofoner. Mm. Ja, alltså alla använder ju materiella ting också i sin kontakt med Gud. Och då blev det på något sätt naturligt att man firade gudstjänst på deras gravar och sen utvecklade sig då någon form av relikvördnad som då växlar lite intensitet från ja, vissa länder där man tycker om att kyssa allting till det kyliga svenska katolska där man lite skäms för det där om man någon gång ser en relik. Det är alltså inte obligatoriskt att ha denna stormande kärlek till reliker som katolik. Man kan lugnt lägga det lite åt sidan. Men det är riktigt. Från din synpunkt måste det vara lite jobbigt med de där relikerna. Men du går kanske också ibland till din mors grav. Jag vet inte. Eller har ett fotografi. För just de yttre små tecknen kan ju hjälpa oss och påminna oss om att Gud har skapat allt och kan tala till oss på så många sätt, liksom i natur. Och kanske vi kan gå över till det. Mm. För svenskt kynne är ju väldigt uppbundet vid naturen. Jag vet när mina medbröder kom från Belgien, kamelitbröder, skulle då lära sig de här älskade svenska psalmerna. Så var de förvånade att det var så mycket om fåglar och bäckar och forsar och inte så mycket om Gud. Kanske det är, om jag nu ska vara lite provocerad, era reliker i protestantisk tradition. Vad tror ni om det? Kan det vara förstäktat?
Intressant tanke, Sten Gunnar.
Ja, nej, men det är just naturligtvis så att vi blir lite ödmjuka ju, åtminstone ju längre man lever. Det är ju gamlare än vad du är, Stefan. Så att man blir väldigt mycket ödmjukare. Men så är det naturligtvis. Om vi skrapar på våra egna traditioner så finns det ju där också det som inte har exakt sånt här biblisk stöd. Jag har satt på böneduk under ett helt år. Jag var sjuk för några år sedan. Och då fick jag mig tillsänt bönedukar, så jag satt skönt. Men jag använde dem. Det finns ju ett exempel på att man rörde vid apostlarnas kläder och sådär. Så att det finns så. Jag måste bara berätta den här historien när jag blev så otroligt besviken på en katolsk vän som sände till mig ett skapular. Det vet ni vad det är. en band som man kunde ha kring halsen så här. Och så stod det så här att om jag bär detta närmast kroppen så kommer jag inte att behöva gå genom skärselden om jag dör på en fredag.
Mm.
Och då tänkte jag, nej men kära någon, det är sant allt det här ändå. Och så stoppade jag undan det och var lite allmänt besviken till dess att jag läste det finstilta i en bok som följde med. Och när jag hade läst den, då förstod jag ju att om jag nu följer den här lilla beskrivningen så går jag nog direkt till himlen vilken dag jag än dör. För det var så väldigt mycket som jag skulle be och tacka Gud. Det var bönetider inbokade, så att det var inte bara att ha det här yttre hjälpmedlet som påminner mig om det här löftet, utan det var också faktiskt en slags handledning. Och då förstod jag ju i all min bräcklighet att så mycket som det där krävde av mig, så mycket ber inte jag som pingstvän regelbundet, om man ska vara lite ärlig. Men annars har jag svårt. Vi gjorde ett sällskap till Rom och jag tyckte det fanns väldigt mycket reliker förstås. Så. Men jag kan ha en viss förståelse för det och en ödmjukhet inför vårt eget sätt att tradera historien. Och jag sörjer väl lite grann, om vi ska vara lite självkritiska, till att vi åtminstone i min egen tradition förlorar en hel del av heligheten som vissa yttre ting påminner oss om. Och i synnerhet vår tradition, då, det jag förut sa, att vi betonar den personliga upplevelsen av den heliga ande. Vi vill korrigeras utav den heliga skrift, men uppenbarelsen eller den personliga upplevelsen betyder väldigt mycket. Och om det enbart är detta så finns det stora risker. Vi förlorar också det heliga och allt blir vardagligt och trivialt.
Mm, Bengt.
Och jag tänker att alla behöver ju inte göra på samma sätt. Det viktiga är ju att man använder sig av alla de saker som erbjuds på ett sätt som gagnar ens eget personliga liv. För någon är det kanske att be fria böner och meditera i tysthet. För annan är det kanske att använda det här skapularet och sådana saker. Och vi ska använda det i den mån vi känner att det bär frukt i vårt andliga liv och gagnar att vi kommer närmare Jesus. Men i den mån det inte är det, så ska vi ju inte använda det på ett tvångsmässigt sätt. Och det är klart att så fort vi har med materiella ting att göra, det kan missbrukas och det kan bli någonting tvångsmässigt över det hela, att människor blir beroende av det andra. Men så är det ju med allting.
Vi ska ju självklart vara självkritiska. Det är just självkritiken mot den egna traditionen är ju inbyggt i det protestantiska. Alltså att medvetenheten om vår egen felbarhet och hur vi bygger in felaktiga tankegångar och därför hela tiden behöver låta Guds ord utmana det. Och det är klart att det kan finnas en lite naturromantisk syn här i Sverige som man kan ha funderingar på. Samtidigt får man ju också då säga att Bibeln ger oss ju många uppmaningar att se på himmelens fåglar och lära någonting av dem, och himmelen berättar om Guds ära, fästet, förtäljer om hans och så. Så att vi har ju också hela den uppmaningen i Bibeln att se någonting av Guds skaparmakt och härlighet i naturen. Jag tänkte på, jag vet inte om man får ta upp andra.
Hoppa vidare.
Då hoppar jag vidare till en annan fråga. Jag tyckte det var intressant, Bengt, att du sa lite kritiskt om vissa triumfalism i vissa katolska sammanhang när det gäller kyrkan. Och då, min egen uppfattning har varit så här, jag har inte alls tolkat det som triumfatoriskt, den tankegången att egentligen borde alla andra kristna återvända till den katolska kyrkan. Jag har sett det som helt logiskt utifrån den katolska kyrkosynen och skulle inte alls säga det som en anklagelse mot katoliker att man har det synsättet. Det följer, så som jag har förstått det, kyrkosyn som en logisk konsekvens. Alltså om Jesus också har startat genom apostlarna en yttre kyrkoorganisation och en struktur med Petrusämbetet som ska gå vidare generation till generation, så är det väl det naturliga för er att tänka er att kristen enhet ytterst syftar till att vi som har kommit lite vid sidan om då återinförs i det som är liksom kyrkostrukturen som Kristus har startat. Eller hur tänker ni där nu?
Ja, både och kan man säga. För att när vi talar om den enda heliga, katolska, alltså allmänliga och apostoliska kyrkan, då talar vi om den universella kyrkan. Och det är ju någonting som är större och vidare kan man säga än katolska kyrkan som social eller sociologisk struktur. Till exempel det här att dopet är grundläggande och därmed är alla kristna inlemmade i kyrkan. Och tänkandet är väl det, om vi går till Ut unum sint, påven Johannes Paulus den andre talar där om att ekumeniken handlar inte bara om att vi utbyter idéer, utan vi utbyter också gåvor med varandra. Att mycket av den heliga ande finns också utanför katolska kyrkans struktur i de andra kyrkorna. Vad vi tror är att inom katolska kyrkan så har vi så att säga nådens fullhet. Fullheten finns där bevarad. Men det liksom slår vi inte vakt om på ett egoistiskt sätt så att säga. Utan tvärtom så vill vi fortsätta att bevara det därför att vi tror att det är viktigt för hela kristenheten. Och i den andan så bedriver vi ekumenik. Och jag skulle gärna vilja citera där när det gäller ekumeniken vad vår nuvarande påve själv har sagt. Det här är en väldigt intressant bok, Gud och världen. Det är en tysk journalist som intervjuade honom 2000 då som Josef Ratzinger, chef för troskongregationen. Och en fråga som påven då fick, eller Josef Ratzinger fick, apropå ekumeniken och de kristnas återförening. Vem ska egentligen ansluta sig till vem? Då säger han så här. Den formel som har blivit funnen av de stora ekumenerna är den att vi går framåt tillsammans. Det handlar inte om att vi vill ha bestämda anslutningar, utan vi hoppas att Herren överallt väcker tron på ett sådant sätt att den flödar över från den ena till den andra och den ena kyrkan finner vi där. Vi är som katoliker övertygade om att denna ena kyrka i sin grundform är given i den katolska kyrkan, men att också hon går vidare in i framtiden och låter sig fostras och föras av Herren. Så tillvida framställer vi inte här några anslutningsmodeller, utan helt enkelt ett det troendes vidaregående under ledning av Herren som vet vägen och som vi anförtror oss.
Det är svårt att invända emot en sån formulering, kanske. Nej, ja. Stefan kan invända.
Och samtidigt så finns ju i bakgrunden förstås hela teologin som i förlängningen, alltså det här är ju, det är ju väldigt inbjudande tankegångar som och som jag uppfattar kanske mycket som attityden, alltså förmedlar attityden. Men det är ju fortfarande så att katolska kyrkan har en teologi av kring påven som kyrkans överhuvud som vi andra inte har. Och om man tänker ekumeniken mellan övriga kristna så får den ju därmed en lite annan karaktär genom att det är ingen som har den formen av anspråk med sig ens i bakgrunden att en av oss har av Herren en sanktionerad position över er andra.
Det är så intressant bara att veta om det sker en rörelse när det gäller ämbetet, påveämbetet. Tycker ni att det har skett en rörelse där det finns en öppenhet från Vatikanen till att se påven i led med de övriga kyrkoledarna, eller finns det överhuvudtaget en rörelse?
Jag tycker ju absolut det. Och jag tycker båda de sista påvarna, Johannes Paulus den andre och Benedikt, att man verkligen försöker se sitt ämbete som ett tjänande och inte som ett härskande. Och jag vet att det pågår diskussioner tillsammans med de ortodoxa kyrkorna. Och vad man är överens där, det är då kyrkans universalitet och att varje delkyrka ska ledas av en person, så att säga. Det finns ett antal biskopar då inom en delkyrka, och sen ska det finnas en som leder det, till exempel då en patriark eller ärkebiskop. Och att det också ska finnas en som är ledare på det universella planet. Och från ortodoxt håll, förstår jag, så är man nog inte främmande för att det skulle kunna vara biskopen av Rom, det vill säga påven. Däremot är man inte liksom överens med att han skulle leda på det sättet som han har gjort hittills. Men jag upplever att det finns ändå en utveckling där. Vad säger du, Anders?
Det är riktigt att Johannes Paulus frågade ju ut unum sint alla kristna: hur vill ni att jag ska vara för att kunna vara er påve? Och det visar ju att det finns en vilja att försöka göra sig förstådd som Petri efterträder. Så påven gör aldrig avkall på att han har denna uppgift att vara den levande Petrus, enhetens bärare. Och jag tror att den rollen kan man uppfatta på olika sätt i olika steg. Jag ska ta ett exempel. När det blev aktuellt här i Sverige att införa samkönade äktenskap också bland kristna, vände sig de två syrisk-ortodoxa ärkebiskoparna till mig och bad mig att appellera till Rom. Och då går vi tillbaka till hur det var i urkyrkan, att när det var lokala svårigheter i kyrkorna, man inte kunde enas, vände man sig alltid till Rom. Och man brukar ju skriva Roma, och så vänder man på det så blir det amor, kärlek. Alltså, hör vi ordet Rom blir folk lite rädda och skakis, men vänder vi på det så blir det kärlek. Alltså, i olika grad tror jag att i andra kyrkor finns ett slags implicit förståelse av påven som en global och medial bärare av någon slags enhetsfunktion. Och jag brukar alltid rätta mina kollegor i Svenska kyrkan att de är ofta mer angelägna att träffa påven än jag. Jag brukar säga: kan vi inte åka till Wittenberg istället? Nej, det tycker de är ett uttråkigt ställe. Jag har aldrig varit där innan, men jag hoppas en gång få komma dit. Men jag vill säga att det finns en förståelse av betydelsen av en enhetsfunktion på olika plan. Störst naturligtvis de ortodoxa österländska kyrkorna, som ju i alla faror, dogmatiska, politiska, sociala, brukar appellera till Rom. Men också i olika grad inom protestantismen. På något sätt räknar man lite kallt med att påven är den som ska bevara trons skatt när den sätts i fråga, när man tummar på den. Alltså, ingen kan liksom tänka sig att påven då plötsligt ställer sig upp en dag och säger: nu ska vi tumma på treenighetstron eller på frälsningstron. Och därför skulle jag våga säga att många kristna mer omedvetet än medvetet accepterar någon form av påvligt primat, faktiskt.
Det ser lite tveksamt ut där på andra kanten.
Just det, vi kan väl åka till Wittenberg tillsammans, Anders.
Det är fint i Wittenberg. Det finns,
ja, det är väldigt fint.
Jag tänkte på en sak när vi är inne på detta med ekumenik som Sten Gunnar nämnde. Du sa någonting om det, exklusiviteten i den katolska kyrkan och hur du upplever den, särskilt när du närmar dig Herrens bord, sa du. Och det här är ju en stötesten ändå, att vi inte kan fira nattvard tillsammans. Hur ska vi tänka kring det? Alla är överens, det är inget bra.
Nej, alltså det
är ju... Man får börja eftersom han hade...
Ja, alltså det är ju smärtsamt, som jag uttryckte förut, att inte kunna dela bordet. När vi tänker då på den exklusivitetsanspråk som kyrkan har,
så är det ju en, i den meningen en rätt nattvardssyn, nämligen att det är förbundets måltid. Vår svaghet i den tradition som vi lever i bland protestanterna är ju att nattvardsbordet har blivit ett öppet nattvardsbord. Väldigt öppet. Så att det är ju inte... Det är en svårighet. När jag läser och tar del av synen och tankarna bakom nattvardsbordet såsom ett förbundsmåltid där dopet är förbundstecknet, där dopet förutsätter tron och bekräftelsen i liv och tro på Kristus, och sedan kan man få ta del av förbundsmåltiden. Då är ju den stora svagheten egentligen den protestantiska, hur ska jag kalla det för, slarvigheten omkring nattvardsbordet.
Kom som du är, liksom.
Ja. Ja, och nu vet jag ju att jag pratar, och du hör ju här, du som kom precis som du var, så gjorde du en andlig upplevelse.
Mm.
Om Gud
vara.
Kunde hålla ordning på sina upplevelser,
så skulle det
vara enklare för oss.
Ja.
Jag vet inte om alla vet ditt vittnesbörd, men just vid nattvarden.
Mm, mm.
Men rent teoretiskt, läromässigt, så hör naturligtvis nattvarden till förbundsfolket, som är kyrkan.
Och det är inte så väldigt länge sedan som i dina sammanhang, Sten Gunnar, som inte vem som helst fick ta emot nattvarden i Pingstkyrkan.
Ja, så är det. Och det är därför jag känner igen själva grundsynen. Däremot i den här, nu inte minst efter 60-talet och andra Vatikankonciliet, så borde ju det finnas en öppning. Så att när vi nu ändå känner varandra som bröder och systrar, så skulle öppna ett nattvardsbord för hela Kristi kyrka kunna vara möjligt.
Ja, Bengt.
Ja, jag tror på en utveckling här, och kanske en ganska snabb utveckling. Jag vet inte om jag är heretisk nu. Jag vet inte vad jag vågar säga när jag sitter bredvid min biskop. Men jag tänker så här ungefär. Vi har ju dopet som gemensam sakrament. Och jag tror nästa sak som i viss mån kan bli gemensamt skulle då kunna vara nattvarden. Jag tror i dagens läge det skulle vara väldigt svårt att generellt utfärda något dekret om att det generellt gäller inte kommunion med alla kristna, därför att jag tror kristenheten spretar all för mycket. Men i de fall där det finns en någorlunda gemensam syn, att vi har en gemensam syn på att vi tillhör den universella kyrkan, och att vi har en någorlunda samma syn på vad nattvardssakramentet är, och det menar jag, det finns det i stora delar av kristenheten. Jag har pratat med många i Svenska kyrkan, och de tror ungefär som vi katoliker kring nattvarden. Och när jag läser Ulf Ekmans bok om nattvarden, så ja, det är ju en helt och hållet katolsk nattvardssyn. Så när de kriterierna är uppfyllda, så menar jag att i enskilda sammanhang borde man mer och mer kunna få tillåtelse att fira gemensam nattvard. Så tycker jag.
Jag har egentligen en kommentar tillbaka till påven som företrädare för kristenheten. Och jag menar, jag läser ju den nuvarande påvens böcker om Jesus från Nazaret med, och tycker det är fantastiskt att han det som han skriver där och står för och lyfter fram. Samtidigt är det ju också så att för de flesta protestanter så har man ju ett principiellt problem med själva påverollen. Därför att man uppfattar inte att Jesus har instiftat den rollen. Petrus fick en ledaruppgift, men inte, det finns ingenting om att den skulle gå vidare. Och påven, när han nu säger väldigt bra saker om Jesus Kristus, han står ju också som den som företräder allt det som vi på den evangeliska sidan inte kan hålla med om i synen på Maria och hennes roll och för den delen en hel del kring sakramenten, både antalet sakrament och tanken på sakramentets verkan, ex opere operatio, att de verkar genom det utförda verket och så. Vi har ju en annan förhållande när det gäller den personliga tron. Så det finns ju en inbyggd komplikation här. Att å ena sidan så kan vi som evangeliska kristna bejaka mycket av det som påven säger och är väldigt glada för det. Å andra sidan så finns också hela den här andra sidan där han talar med samma sorts då auktoritet.
Ja,
Jo, det är ju Petrus och Maria som så att säga är det specifikt katolska. Frågar man dem på gatan, vad är det katolska? Då kommer de antagligen att säga påven och Maria. Och det förstår jag naturligtvis att för den klassiska protestantismen har ju fötts så att säga i opposition mot detta. Och man kan då inte bara vifta bort de århundraden av, vad ska vi säga, ingrodd misstro mot påven och Maria. Men jag tror det är viktigt ändå att se hur pass mycket man ändå kan komma varandra närmare. Och ett av de mest intressanta möten vi hade med pingst var just om jungfru Maria. Och det som förvånade mig mest var att det som var svårast att smälta var synen på Maria som semper virgo, alltså alltid jungfru. Och då skulle jag fråga, är det evangelikal tro att Maria hade flera barn?
Ja, jag gjorde en notering här innan att det finns ju punkter här där skillnaden mellan oss är att katoliker tror på lite mer saker än vad jag som evangelikal tror på. Men det är inte så, gör inte så stor skillnad. Till den kategorin skulle jag lägga synen på Marias eviga jungfrulighet. Luther och Calvin trodde på den, men jag finner inga skäl att tro på det. Jag tycker det är en pressad bibeltolkning. Jag tycker det alldeles naturliga är att Maria och Josef levde tillsammans sexuellt och fick barn efter att Jesus föddes. Så det är min uppfattning. Det som för mig är mycket större, men det här är ingen stor fråga för mig, därför att jag tycker inte den får så stora konsekvenser. Däremot så tycker jag den roll som man ger Maria i katolsk tro som förmedlare av nåd, som himladrottning, som medåterlöserska. När jag läser böner till Maria, det är det som blir det jobbigaste för mig. När man tillskriver Maria egenskaper som jag menar man bara kan tillskriva Gud. Alltså att Maria alltid ser mig, alltid hör mina böner. Och det kan alla katoliker över hela jorden säga samtidigt. Alltså att Maria måste ha en egenskap som Gud har, nämligen allestädes närvarande. Och någon sorts oändlig tankeförmåga att kunna ta till alla böner samtidigt som bes till henne. Och här är mitt riktigt stora problem, att man överskriver både egenskaper och betydelse till Maria, som för mig som evangelisk kristen exklusivt och unikt tillskrivs det gudomliga och tillskrivs Jesus. Och frågan om jungfrulighet, det är ingen stor sak för mig, även om jag har en uppfattning.
Ja, så där går du lite bort från Luther, om vi får tillspetsa det. Ja.
Ja, jag behöver inte följa Luther. Jag vill följa skriften. Ja. Och tycker att Luther gör det ofta, men inte alltid.
Ja. Jo, då kommer vi in på det då. När man började tro att Maria fick barn ut efter Jesus. Det var ju vid upplysningstiden när man läste Bibeln utifrån sitt eget sätt att läsa den. Och då var det naturligt att detta var vanliga barn. Medan man ända sedan begynnelsen läste Bibeln med kyrkans ögon. Och ett av de koncilier som alla kristna egentligen accepterar var ju Konstantinopel 443, var det väl, att Maria alltid är jungfru. Men vi kan ju lämna det därhen och gå över till den här kanske lite allvarliga frågan. Hur kan vi tro att Maria hör alla våra böner? Och då kommer vi in, tror jag, på en liten skillnad i att se på de döda. Vi hör ju ofta, ni ber ju till döda. Helgonen är döda. De som har dött lever inte riktigt till Gud ännu. Och här tror ju vi att de redan nu, de som har nått fram, lever i den stora lovsångsförsamlingen för Gud. Och att de då genom Guds nåd kan hjälpa oss på olika sätt. Att de inte är åtskilda från oss, utan att kyrkan också har så att säga en himmelsk avdelning. att dessa verkligen har fått del av uppståndelsens nåd. Och då blir det kanske också lite förklarligt att det är så svårt att acceptera Marias upptagelse i himlen för er. Jag tror alltså att här finns en bakomliggande skillnad att se på döden och vad som händer efter det. För tror vi att uppståndelsen är i full gång, att påsken fortsätter, då är det naturligt att Maria och de som har nått fram redan nu delar Kristi verklighet och står vid hans sida och kan tala väl för oss. Så jag tror att det kan vara viktigt att tänka lite på att vi ser lite olika också på det.
Men det är ju jättespännande. Finns det en uppfattning, en evangelikal eller en pentakostal uppfattning om hur det står till med den saken? Är det ändå inte så, jag menar, man, i gamla sånger och allt, att man ändå förutsätter att de döda är redan i himlen? Är det så stor skillnad mot katolikerna på den punkten?
Ja, jag tror att vi har nog inte betonat det på det sättet.
Mm.
Däremot så har jag en uppfattning om att Gud är en Gud både för döda och levande, som Jesus själv säger. Och det tror jag ju är den allmänna tron. Sedan har vi nog blivit väldigt tysta. Och det tror jag har att göra med både relikerna och med helgonen. Att vi inte talar så mycket om vad som sker efter döden. Så som den ortodoxa och den katolska kyrkan gör.
Det här men skillnaden här skulle jag säga är ju inte om man tror att de som har gått hem till Herren, Guds folk som har levt innan oss, ifall de är i himmelen i den andliga världen inför Herren. Det tror jag de flesta kristna är överens om, och jag bejakar det fullt ut. Det som är frågan här är ju vilken roll de har i vår relation till Herren. Det är ju där som skillnaden är, och framförallt då vilken roll som Maria har i vår relation till Herren. Och den evangeliska positionen där är ju att det som Jesus och apostlarna hela tiden talar om, det är ju att vi kommer till Gud genom Jesus. Den helige ande är vår hjälpare. Och de avledna i Guds folk har inte den funktionen för oss. De är föredömen, så vi lär oss av deras liv. Men de kommunicerar med Gud i den andliga världen, men vi kommunicerar inte med dem. Det är det intrycket jag får i Nya Testamentet. Däremot så har vi ju den här direktrelationen med Fadern, Sonen och den helige ande, och därför hela vår inriktning är ditåt.
Spännande. Ska jag fortsätta?
Fortsätt, det är spännande.
Det är jättespännande. För jag tror också det är lite skillnad på antropologin då. Att vi tror att vi också möter Jesus i varandra. Är vi döpta in i Kristi mystiska kropp, då lever Jesus i oss. Vi kan se Jesus i varandra. Jesus kan använda oss för varandra. Jesus fortsätter att leva i sin mystiska kropp, och hans mysterium lever vidare i oss. Och om det gör så på jorden, om jag kan se Jesus i dig, det kan jag, då kan jag också när du dör tro att du lever ännu mer intensivt i Jesus och kan ännu mer visa Jesu kärlek till mig. Alltså, jag tror vi betonar starkare just den mystiska kroppen, där de som tillhör Jesus verkligen är honom så nära att de återspeglar något av hans mysterium. Här ser jag en underbar Jesusverklighet framför mig. Jag ser inte bara den och den och den, utan något av Jesu skönhet, godhet står där fram i varje ansikte. Det är en av den förre påvens älskningstankar som bygger på den judiska filosofen Levinas, ansiktet som uppenbarar något av Guds härlighet. Eftersom Gud har blivit människa, Jesus Kristus, kan varje människa återspegla något, och genom dopets nåd blir denna skönhet och Kristustäthet ännu starkare. Och om det är så här på jorden, så tror jag att det blir ännu tydligare i himlen. Så skulle jag försöka förklara den här accentskillnaden kanske.
Jag skulle gå tillbaka till att det handlar väldigt mycket om det jag började med, teologisk metod. Jag tänker på detta med Maria eviga jungfrudom, så att jag har inte accepterat den eller bejakat den tanken, det är inte för att jag läser Bibeln efter upplysningen, utan det är helt enkelt därför att i Matteus första kapitel står Josef rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och jag uppfattar att den katolska, och det som sen blev en väldigt allmän kristen tankegång att Maria var evig jungfru, det växte fram i kyrkan lite oberoende av texten hos Matteus. Och för mig så är det texten hos Matteus får då en större tyngd. Likadant när det gäller de kristna som dör. Nya testamentet talar om dem som antingen som de avsomnade, som sover, eller att de är hos Herren. Men man gör ingen koppling att vi relaterar till dem. Som när Paulus talar om sin framtida död i Filipperbrevet, att bryta upp och vara hos Herren, det vore underbart för honom. Men det finns ingen indikation på att det vore någon fördel för de kristna i Filippi. Där är det mycket större fördel om Paulus är kvar. Därför att då kan han vara dem till hjälp. Så igen så skulle jag säga att det är den teologiska metoden. Jag försöker utgå från Nya testamentet som den liksom slutgiltiga auktoriteten. Och då kommer jag till en annan slutsats.
När vi ändå håller på, vi ska snart runda av den här delen och se om det finns frågor. Men jag skulle ändå säga, när vi ändå håller på med livet efter detta. Det är ju en het debatt om detta nu då. Dubbla utgången, finns helvetet och allt detta. Det här med skärselden, är inte det en väldigt praktisk lösning på problemet med den dubbla utgången? Om jag får vara nu väldigt hädisk och journalistisk. Jag menar, då behövs det ingen, jag menar, alla har chans i alla fall, även efter döden, eller har jag missuppfattat det?
Ja, riktigt så enkelt är det nog inte.
Nej, jag förstod väl det. Men,
jo, då hamnar vi på de här klassiska, vad ska vi kalla det, skiljepunkterna. För skärselden har ju alltid varit en... Paulus säger att vi ska gå som genom en eld. Och vad menar han med det? Alltså Guds kärlek är ju som en förtärande eld. Vi tror att den brinner redan här och nu. Och det finns en reningsprocess genom detta livet. Och om någonting inte riktigt är rent kan ju själva döden... Vi vet ju att döden för alla människor är en väldig process av insikt, av att se vad som är viktigt, vad som gäller. Och vi kan ju inte bedöma den här övergången utifrån vår vanliga insikt och tror att Kristi död på korset på något sätt i det yttersta dödsögonblicket kan rena en människa som här på jorden inte riktigt har hunnit med. Men det får vi återkomma till efter pausen så att vi kan riktigt fördjupa oss i de yttersta tingen.
Det är värt en egen diskussion kanske. Sten Gunnar, ville du säga något?
Ja, jag skulle bara säga det att det kan ju vara en gudomlig möjlighet, det du sa. Det vore ju skönt om det fanns en sån chans. Och det kan vara en gudomlig möjlighet, men som kyrka uppfattar jag inte att vi har ett uppdrag att förkunna det. Gud kan möjligen ha det, men vårt uppdrag är att säga att nu är frälsningens dag.
Mm. Och jag tillhör förstås de då som inte tror på skärselden. Jag tycker att den texten i första Korinthierbrevets tredje kapitel som talar om att bli frälst genom elden, den handlar ju om hur man som kristen bygger med guld och silver och ädla stenar ett bestående verk, eller hur man bygger med trä, halm och strå. Och det tål ens livsverk tål inte Guds prövning utan går under, men själv blir man frälst. Och här kommer ju möjligen då in en åtminstone en betoningsskillnad och kanske en mer djupgående skillnad kring frälsningen, att så som jag förstår Nya testamentet så är vi rättfärdiggjorda genom genom tro och har ingenting att frukta inför Guds dom, och vi, inför Gud är vi renade. Nu pågår i oss också en upprättelse, det vi kallar för helgelse. När vi dör så låter Gud den upprättelse som har påbörjats i vårt inre blir fullkomlig omedelbart, och vi träder fram inför Herren utan den mellanstationen i skärselden. Däremot så kommer vårt livsverk att prövas, och det kommer visa sig att mycket var byggt av själviska motiv och består inte inför Herren. Så förstår jag det textstället.